Hej och hjärtligt välkomna till Spelsnackarna. Jag heter Kristoffer.
Och jag heter Mattias.
Och det är jag som är Spelsnackarna och Mattias är bror.
Absolut.
Ja, men det funkar jättebra det med. Patrik är ute och reser och kan inte vara med. Tyvärr. Men vi tyckte att det var dags att göra ett avsnitt och då frågade vi Mattias om han ville hoppa in.
Ja, ni mutar mig.
Ja, det gjorde vi. Och det kommer vi till strax. Vi ska börja i rätt ände förstås. Så vi ska börja... Fan, hur är det vi brukar göra? Är det nyheter först eller är det spelat den sist först?
Det brukar vara nyheter först, va?
Ja, okej. Okay. Ja, jag kommer till... Det var så jäkla länge sedan vi gjorde podd. Så jag har så här, skulle skriva ner lite grejer och jag kommer inte ens ihåg vad det är jag brukar skriva ner. När jag skriver ner. Men det löser sig. Då börjar vi med lite nyheter. Igår släpptes en ganska ball nyhet för de flesta. För mig var det en ganska meh nyhet. Och det är att Mikael Bergström, som har skrivit Cthulhu, jobbar på Mutant Chronicles Luna City Blues.
Vad är det då?
Jo, men det är alltså Mutant Chronicles är ju ett rollspel som existerar och ett figurspel också, va? Är inte det? Tror jag. Det kan vara så att jag tänker på Kampen om Citadellet och blandar ihop dem. Men Mutant Chronicles var ju först ett av äventyrsspels mutantspel som kom på 90-talet, tror jag. Och sen så gick det över och ges ut av någon annan. Men nu då kommer Mutant Chronicles Luna City Blues som är ett investigative horror RPG. Och det utspelar sig i City State Colony, Luna City, i en dystopisk framtid. Och man löser mysterier. Det är ett noir-inspirerat spel, tydligen. Det låter ball. Jag tror Gabriel Debor skulle vara med på något hörn också. Vi vet inte så mycket mer. Det finns en pressrelease som jag inte har läst så noggrant, utan jag läste mest vad är det för spel, vad kommer det handla om. Det kommer att kickstartas 2024, står det. Så i början av nästa år då, förmodligen. Har du spelat något Mutant Chronicles?
Nej, jag tror inte. Jag har nog bara spelat Mutant, alltså år 0-varianterna.
Ja, jag med. Så jag har faktiskt inte så bra koll. Men det ska ju vara någon slags... För jag har för mig att den första Mutant Chronicles var väldigt så här... Det var typ en crossover mellan Mutant och Kult. När äventyrsspel gjorde det. Så att det var så här demoner i stora Space Marines rustningar och grejer. Så det låter ju ganska ball. Så jag vet inte, det här kanske blir ännu mer Fallout än vad Mutant har varit tidigare. För annars tycker jag att Mutant år 0 är ju väldigt Fallout 4.
Jo, men det är det ju.
Så jag tänker här då, om vi snackar Chronicles så kör vi med mer, kanske kommer in mer synths och sådana grejer då.
Ja.
Men jag vet inte, vi får kolla. Här skulle Patrik varit med, för han vet säkert mer om det där. Men vi har en nyhet till, och den kopplar ju lite till det vi ska prata om idag. Och det är Kickstarter för Det krypande mörkret, som är ett äventyr till drakar och demoner.
Kan man säga att jag precis såg det nu på Kickstarter. Det var väl för så här, det skulle väl vara äkta 80-tals stil på äventyret om jag läste det rätt.
Precis, de följer alltså formgivningen från äventyrsspels gamla äventyr. Så det är mjuk perm i, vad det är, B5-format. A5, okej. Okay. Och så som vanligt, omslaget är i fyrfärg och så är inlagan i svartvitt, som sig bör. 48 sidor, inte så mycket liksom. Det här är ju redan funded. Det kostar 250 spänn så får man det i tryck och pdf och alla stretch goals. 150 så får man pdf-en. Det är fri frakt, så att 250 spänn är ju ett kap om det är ett bra äventyr. Det är lite stretch goals ifyllda, eller uppfyllda, som är ett pamflettscenario som heter Jarls kullar. Det är 6 sidor bara i en liten pamflett. Och så är det en karta över området Rovveden som är med i äventyret. Och sen är det lite fler foldrar, lite färdiga rollpersoner, lite fler sådana pamflettscenarion. Det ser ganska ball ut tycker jag, så att jag har givetvis backat det redan.
Det krypande mörkret.
Vi ska se, den 27 september, så om exakt en månad från inspelning, så är det funded. Eller det är slut då, men det kommer nog vara funded för att det är jättemånga som har backat det. Mm. Det här är ju den andra så tredjeparts produkten på kort tid som vi ser. Den brända jorden från Daniel Leto är ju den första. Så att jag tror att det kommer bli mycket såna här prylar faktiskt.
Alltså när man ser den här bilden, den första ritade här på den här Kickstarten, där det står innehåll. Jag förstår inte vad folk kan ha emot de här ankorna alltså. Man måste ha med ankor i Drakar och Demoner. De är ju ashäftiga.
Ja, det är ju skitball. Och det är också så här, det är en färdig rollperson bara som var ett stretch goal. Och det är på Tedorius Blåfjäder. Alltså den ankan.
Ja, det är han där ja.
Så jag skulle tro att ankorna får väldigt mycket plats i det här äventyret. För det är med ankor på nästan varje illustration. Så jag skulle gissa att det är en liten kommentar till hela ankdebatten. Så jag tycker det är skitball. Det tycker vi absolut att man ska gå in och backa. För att det är tufft det här med tredjepartslicenserna. Vi ska se, det var något mer jag tänkte på. Ja, just det. Man kan ju förköpa, jag vet inte om vi hann nämna det i förra avsnittet, det är så länge sedan, men man kan förköpa Davokar vaknar till Symbarom nu. Alltså den sista delen i kampen om Törnetronen. Ja, och den här illustrationen är så jävla ball, för att det är någon som sitter på Törnetronen och man ser inte vem.
Ja. Vilket årtionde ska vi börja spela den kampanjen?
Alltså grejen är att jag tror inte att den behöver ta så lång tid, för att det är så här, böckerna är ju väldigt tjocka, det är de. Men det är ju bara liksom halva boken är ju världsbeskrivning och nya regler.
Men man ska ju ha tid att börja spela det också.
Ja, men så är det ju. Vi har ju haft ganska bra flow ju sista tiden, så att jag tror att om man bestämmer att nu ska vi bara spela den här kampanjen, så tror jag inte det behöver ta så lång tid. Men det vore kul. Den här köper man ju förstås helst av Fria Ligan själva, för att då får man en pdf samtidigt. Man får också en förköpsexklusiv digital artbook om man köper. Och det finns ju en bok sen tidigare som heter The Art of Symbarom, och den är jättetuff. Faktiskt. Men man måste inte förköpa den, men jag tycker nog att man ska köpa den om man gillar Symbarom och vill ha resten av kampanjen. Sen har jag nog inget mer. Du har inga så här spelnyheter du känner att du bara måste få ur dig?
Så, jag har ju ingen koll på såna här grejer. Riktigt.
Nej.
Som ni har.
Nej, inte jag heller egentligen. Inte så ofta i alla fall. Det beror på vad det är som gäller. Men...
det enda jag får upp på Facebook och sådär är ju när det har kommit någon ny så här på Kickstarter, någon ny så här kampanjvärld till D&D, eller de har gjort 5th edition och det här spelet, och jag är så här, ja men D&D vill jag spela i D&D, och de andra spelen vill jag spela med de reglerna, så att det är aldrig intressant, så jag går in och tittar på dem liksom.
Ja, just det. Nej, det jag som sagt, jag har varit så dålig på att hänga med faktiskt. Så att de här två nyheterna är typ det jag har fångat upp igår eller idag, och då vart det lättare att hänga med på dem. Har du, vi hoppar vidare då till det roligaste nästan, tycker jag. Har du spelat något kul sista tiden du vill berätta om?
Ja, alltså jag har väl spelat vad fan var det, exakt 2 veckor sedan då, så spelade vi ju nya Drakar och Demoner av Fria Ligan.
Mm.
Som vi har hållit på med ett litet tag nu. Det var kul. Och annars som sagt, när jag inte spelar med er, jag tror jag har sagt det i er podd förut, så spelar jag mest data och tv-spel liksom.
Mm.
Eftersom jag inte har några andra spelgrupper att spela rollspel med, även om jag gärna skulle vilja.
Just det. Ja, däremot du och jag var ju för några veckor sedan och hälsade på Micke och Jossan i rollspelarna. Nej, äventyrarna. Just rollspelspodd.
Just det.
Inte rollspelarna. Vi gillar rollspelarna också, men vi är inte kompisar med dem personligen.
Då spelade vi också Drakar och Demoner av Fria Ligan. Ett äventyr som Micke hade skrivit själv då.
Ja, precis.
På lite stående fot typ.
Mm.
Ja, och vi spelade ju äventyret Skräck också.
Ja, Sagospelet Skräck.
Sagospelet Skräck.
Precis.
Ja.
Och då var jag spelare, det var kul. Tyckte
Det var också väldigt kul.
Det är roligt med skräck. Framförallt.
Ja, och sen då i fredags, det var ju inget sånt bräd eller rollspel, men skitsamma. I fredags då så spelade ju du, jag och Micke från Äventyrarna rollspelspodd Sons of the Forest. Mm. Det var också jävligt kul.
Ja, och jag tror att man skulle kunna göra ett jätteroligt rollspel av det.
Jag har funderat massor på hur man skulle göra ett survival rollspel. Jag försökte ju en gång, om du kommer ihåg det.
Ja.
När du och Patrik fick, det hette väl Survival, tror jag.
Survivor hette det.
Ja, just det. Så kanske det var. Och sen då så hade, när vi var färdiga, så hade ni fått ett nytt brev där det var typ så här: är ni redo för nästa utmaning? Survivor North Pole eller något så här. Ja.
Mm.
Ja, men så det, ja, nej, men jag är riktigt pepp på att få till. Man behöver ju hitta en bra mekanik just för det här med typ liksom törst, hunger, utmattning. Sådana grejer behöver ju få en framstående roll i spelet för att det ska funka liksom. Men jag tror definitivt det går att göra något kul med det.
Jag tänker att för alltså Fria Ligan har ju i Mutant och Svärdets sång så har de, jobbar de ju mycket med resurser för mat och dryck ju. Och jag tänker att om man blandar det på något sätt och använder resurstärningarna från Svärdets sång men byter ut en av dem, vilken det nu är, för jag tror inte det finns någon för vatten i Svärdets sång.
Jo,
är det,
det gör det,
är det inte typ mat och pilar? Det kanske finns för vatten också.
Nej, det är mat, vatten, pilar. Kan till och med vara så att det är fackla.
Ja, det kanske
är. Jag vet att det är mat, vatten, pilar. Det är jag ganska säker på.
Nej, men för i sådana fall så är det ett system som förmodligen skulle funka.
Ja.
Och det är ju samma. Nu rekommenderar vi lite dataspel här liksom. Men vi tycker att man ska köpa Sons of the Forest av N. Knight också.
Nej, men sen får man ju bara då. Man behöver ju liksom få till något också som gör att ja, men spelarna behöver ju bli, känna sig motiverade att bygga ett shelter och sådär liksom mot elementen och vädret och allt sånt där. Så att ja, men jag tror man kan göra någonting bra med det där, men man behöver nog sitta och pilla lite för att det ska få bra spelmekanik samtidigt som det påverkar handlingen liksom.
Mm. Ja, men här, jag tror att stöld är det bästa här. För att hjältarnas tid jobbar ju mycket med det här med tillstånd också. Att om man är liksom ute och fryser, då är det så här, ja, du fryser och kommer göra det tills du antingen har kommit in eller tills du har gjort upp en eld. Är dina kläder blöta liksom, ja, då tar man ett annat tillståndskort och sådär. Så jag tror att man kan göra något grymt av det.
Mm.
Ja. Nej.
Har du spelat någonting kul på sista tiden då?
Ja, jag har ju spelat Sons of the Forest till exempel. Och så har jag spelat Sagospelet Skräck och så har jag spelat Drakar och Demoner.
Mm-hmm. Hade jag ingen aning om.
Nej, det är nog det faktiskt. Min snösagagrupp ligger ju lite i träda ett tag. Eller nu är det inte snösaga. Det blev ju eldsjälgruppen och så nu är det likstormgruppen. För vi spelar inte, det hette ju Drakar och Demoner-gruppen längre, men, länge, men vi spelar ju inte Drakar och Demoner nu. Vi spelar ju Trudvang Adventures, 5th edition-reglerna. Nej, för att det kom lite flyttar och barnafödande och sånt där emellan som störde, liksom. Men vi ska försöka komma igång nu när folk kommer hem från semestrar och är stabila på jobb igen, liksom. Annars har jag nog inte spelat jättemycket. Jag har fått spela lite Terraforming Mars, äntligen. Bland annat
ja,
med
det
dig.
Spelade vi ju också hemma hos Mikko och Josa.
Ja, men också med mig själv. För att jag fick ju det i julklapp för några år sedan, men jag har inte lyckats avkoda hur jag ska spela det, liksom. Men så när vi spelade tillsammans så var det ju så här, ja, men fan ball, nu fattar jag hur man gör. Då var det lättare att liksom själv sätta sig och köra. Så det har jag faktiskt spelat ganska mycket. Sen har jag inte spelat så mycket, men jag har läst ganska mycket rollspel sista tiden. Ska vi hoppa in i det vi tänkte hoppa in i idag?
Det kan vi göra.
Vi har ju vi pratar ganska ofta om, jag och Patrik, att vi har vänner i podden, eller att podden har vänner, liksom. Men jag tror att den enda som verkligen älskar oss, det är nog Boel Bergman på Fria Ligan. För hon är en sån där som är lite som en mamma, liksom, som mejlar ibland, bara för att höra hur det är med oss. Och så nu senast så skrev hon: hej, vi har inte gjort podd på liksom flera månader och vi har inte pratat om några Fria Ligans spel på hur länge som helst. Men så mejlar hon och skriver: hej Patrik och Kristoffer, varför har ni inte mejlat mig och bett om ett recensionsexemplar av Drakar och Demoner? Jag skickar ett. ja, väldigt gulligt. Och det gjorde ju att vi kunde se till att du och jag har varsitt exemplar att titta i idag. Så vi ska bläddra lite i Fria Ligans nu purfärska Drakar och Demoner. För jag tror det släpptes förra veckan, va? För allmänheten.
Ja, kanske. Jag fick ju mitt ex. Du var ju här i förra veckan. Så jag har bara för att vi skulle göra det här, så jag har ju fortfarande plasten kvar här på kartongen och allting. Så det blir ju helt blind unboxing för mig, liksom.
Jag har ju använt, vi började ju spela innan boxarna kom. Så jag har använt pdf-erna. Och sen så fort boxen kom så skulle vi ha spelmöte 2 dagar senare. Så att då... då har jag redan öppnat min. Men jag tycker att vi öppnar. Du får dra av plasten först då.
Jag börjar med saxen här och dra av plasten på min box då.
Vi ska ju titta också förstås på lite kringprodukter. För att vi fick ju också en spelledarskärm. Bland annat.
Jag har den här också helt inplastad. Jag fick ju hela kittet av er här. I lite försenad födelsedagspresent.
Precis.
Men vi börjar med boxen då, eller?
Ja, absolut. Vi
lyfter jag av locket här.
Jag tänkte titta på omslaget först, men jag kan bara, det är bara en liten notis blir det ju. Och det var det jag letade efter innan vi började spela in, så satt jag och letade efter en grej som jag inte hittade. Och det är ju, alltså det är ju Elric, det här.
Ja, men det ska det ju vara. Det ser man ju.
Men han är vänd från oss och tittar istället på en drake.
Och han har inte sina sitt sexiga höftskynke på sig.
Nej.
Han har ju liksom full armor på sig.
Ja. Alltså det var någon som skrev att de tyckte att det var så väldigt så här legoaktigt ut eller leksaksfigursaktigt ut. Det håller inte jag med om. Jag tycker det är skitsnyggt.
Ja, så jag gillar det där.
Och det var det jag letade efter innan, och det var att jag har för mig. Det är den starkaste typen av källor. Jag har för mig att Johan Egerkrans har sagt att han ville liksom göra Elric, eftersom det ska vara klassiskt. Men han ville inte bara göra en take på exakt den bilden som redan finns.
Nej.
Så att han typ... Jag tror han skrev då att det här är ju då några minuter innan Elric står uppe på den här skallen och liksom höjer svärdet i luften. Så det här är minuterna innan draken är död. Och det tyckte jag var bara en lite nice story. Nu kan vi öppna.
Ja.
Mitt är ju oordning nu, så jag tänker du får säga vad vi hittar först.
Ja, alltså det som ligger allra överst som jag såg först, det är ju de här två kortlekarna.
Ja.
Vilket jag såg nu att de är väldigt blandade.
Ja, jo men det är de. Det, jag tror att korten bara är liksom ihopslängda. Och så...
För jag hade hellre haft... vad heter det? Det är ju skattkort nu i båda plastade lekarna. Jag tror jag hade hellre haft skatterna ihop med varandra och sen äventyren ihop med improviserade vapen. Men det är en så liten grej så det spelar liksom ingen roll. Det var bara jag bara såg det.
Ja, precis. Ja, nej, för det är ju det vi har. Vi har fyra kategorier, va?
Ja, det är ju skatter, äventyr, improviserade vapen och initiativkort, tror jag det är.
Yes. Och de här äventyrskorten är ju, jag tycker det är en väldigt snygg grej, och det här är ju också med i Dungeons and Dragons Essential Kit, som jag också har pratat om ganska många gånger, för att jag tycker det är en så ruskigt bra produkt. Och det är ju alltså texten som är, ja, vi kan jämföra med Svärdets sång, för där står ju sägnerna med. Om alla äventyr och sånt. Och samma sak är det i den här äventyrsboken, vilket vi kommer till. Och texten på de här äventyrskorten är ju det ryktet, eller vad man säger. Så det fanns ju som handouts i Svärdets sång, de ryktena. Och här istället väljer man att göra dem på kort som man kan ge till sina spelare, vilket jag tycker är skitnice. Så du får inte läsa på dem.
Nej, men jag är ju ett stort fan av kortlekar till spel. Vad de än innehåller egentligen, så gör det saker väldigt, alltså det blir slumpmässigt och intressant liksom. Så jag har alltid gillat kortlekar.
Ja, nej,
vare sig det är liksom föremål eller små äventyrshooks eller vad det nu må vara. Som idén, det är liksom att köpa en kortlek istället till din klass med alla spells på, istället för att sitta och leta i boken 1800 gånger varje gång du ska kasta en spell. Så det är alltså, ja, det funkar väldigt bra.
Ja, och det är jag tror det var, det måste ha varit Ensamma vargen, va? När vi blev frälsta på korten så.
Ja, precis.
För du köpte ju boxen först. Och det
ja,
var
jag var den första som köpte boxen.
Ja, och det var ju ett steg typ... Ja, det var ju innan vi började spela alla möjliga spel, liksom. Och då helt plötsligt, liksom, så bara, ja, men du hittade ett svärd. Här är det. Här är alla stats. Liksom. Och jag tycker det är så ruskigt skönt att slippa kolla upp grejer.
Verkligen.
Och
ja,
det finns ju skatter också då, som sagt, och jag tycker det är så roligt att jag tror att den högsta värdet på en skatt, det är 2T6 gånger 10 guldmynt, och det lägsta värdet är en råtta, slå mot undvika, rustning skyddar ej.
Ja, och sen finns det ju, det är ju inte bara liksom pengar. Det finns ju liksom, ja, det där ädelsten är ju också just cash, men du kan hitta kläder, vapen. Alltså en rostig spik.
Ni hittade en bok, ja, sist. Finns...
Ja, precis.
Jag kommer inte ihåg vad den hette.
Jag tror vi fick blod, slem och galla. Lär känna dina kroppsvätskor, den hittar vi.
Ja, just det.
Det är ju liksom en bok. Slå en T6 för vilken titel det är, och så finns det 6 olika böcker.
Ja, så, men det var med som titel.
Det är liksom, ja... Det är liksom lite så här quirky och roligt liksom. Så det, ja, jag gillar sånt. Slumptabeller är ju något av det bästa jag vet.
Ja, det är nice. Och sen är det som du sa, det är initiativkort också. Det är väl 1-10 bara kort för att dra ett initiativ. Ja. Det är också lite lathund på vad man får göra på sitt initiativ, det gillar jag. Så att det står liksom 9, och sen siffran avgör turordning, dra ett nytt varje runda, på din tur får du förflytta dig och utföra en handling, vänd på det här kortet när du har utfört din handling. Det skapar en mekanik åt korten också.
Sen gillar jag verkligen de här improviserade vapen. Så jag drog 4 här bara på slump. Så har vi ett liksom här, improviserat vapen i skogen, en låg gren. Så du kan svinga dig i grenen och göra en närstridsattack. Och liksom, du kan göra normal förflyttning men utlöser inget frislag. Ja. Sen har vi så här improviserade vapen i en grotta. En vattenpöl, en skreva eller en fladdermus. Så ja, jag gillar såna här grejer liksom. När man, för det är, och många gånger om man är liksom inne på ett värdshus till exempel. Och så bara, ja men fan, jag vill ta en stol och dänga i huvudet på honom. Så här, ja men fan, då finns det säkert en stol i den där kortleken. Mm. Så har man direkt vad man kan göra med den liksom.
Men det är också lite så här hacking, för att Patrik sabbade ju den här mekaniken när han läste att ett brinnande vedträ som improviserat vapen. Det är så här, attacken träffar automatiskt och gör 2 T6 eldskada.
Ja, precis.
Men då är det ju så här, här har man som spelledare lite ansvar att det är så här, nej men du kan inte improvisera en fackla varje gång.
Nej, då är det, jag tror ju hela grejen med den är ju att använder du en fackla och slår någon i huvudet, så ja, men då blir du nog av med den facklan.
Man kan använda den som fackla efteråt, står det.
Okay.
Och lysa med liksom. Men, men jag tänker att man kan inte varje gång man är i strid bara, åh, jag vill ta upp en fackla från väggen och slå till.
Nej.
Då är det, så här, det är bara ett fult sätt för att få en gratis attack som träffar liksom.
Ja.
Vad har vi sen då? Vi plockar vidare.
Ja. Sen kommer ju då tärningssättet.
Mm-hmm.
Och det är ju ganska standard för svenska drakar och demoner. Du har 2 20-sidiga. En 10. Ja just det, jo, för det är ju inte procent där. En 10-sidig, en 12-sidig. 8, 6 och en 4 liksom. Det är 4 stycken sexor.
Är det tärningssättet som är med i boxen?
Ja, i boxen så har jag 2 20-sidiga tärningar, en 10-sidig, en 12-sidig, 8-sidig, en T4 och 4 stycken T6.
Ja, för det har ju...
Så en väldigt, väldigt välgödd tärningspåse faktiskt.
Ja, det var därför jag blev så förvånad, för att jag hade för mig att jag hade ett extra tärningssätt som ligger i min box, men det hade jag inte. Men man behöver...
Var det därför ni köpte ett extra till mig?
Ja, precis. Så Mattias har fått 2 stycken. Nej, men för det är ju 2 stycken T20 i, för att man kör ju med nackdel regelmässigt. Mm. Alltså som en disadvantage.
Nackdel och fördel.
Ja, i D&D. Och då istället för att slå en tärning 2 gånger så kan man ju bara slå 2 tärningar samtidigt. Ja, det gillar jag. Precis. Mer sånt. Sen är det lite då att 20:an har ju ett demonansikte på sig och 1:an har ju en drake på sig.
Åh, snyggt. Jag har, eftersom jag inte hade de här tärningarna innan, jag har inte, visste inte att de har liksom lagt in siffrorna också i draken och demonen.
Nej, det tog ett tag innan jag såg det själv, måste jag säga.
Jag såg bara hornen här på 20. Var ju, ja, det var snyggt faktiskt.
Och då är det ju bra, för då kan man se om man slår ett dragslag eller en demonslag.
Mm. Ja, efter tärningarna så har vi ju då de här baserna till cut-out-figurerna, tror jag.
Ja.
Nej, det är inte cut, är det punch-out?
Det är punch-out. Det är bättre än vad Riot Minds gjorde det här.
Ja. Nej, men så det är ju bara genomskinliga baser, liksom. Ja. Jättebra, smidigt. Så man inte behöver köra de här. Jag kommer ihåg de första sådana gubbarna jag och Packa hade. Då var man ju typ tvungen att... Ja, då klippte man ju ut dem och så var de ju så här dubbla. Så fick man trycka ihop dem och liksom limma. Så fick de ju stå liksom på pappen. Så här. Och de fungerade ju aldrig, kunde ju aldrig stå upp ordentligt.
Jag vet, det finns något tips. Jag tror det kom i en gammal så här sinkadus eller något sånt där. Att den här vikpappen, de 2 flikarna man viker ut på en sån pappfigur.
Mm.
Att man limmar fast det på en enkrona. Så
ja,
har du en bas. Och det är lite roligt.
Sen idag behöver ju inte jag sånt där egentligen. Jag har ju så jäkla mycket miniatyrer från alla möjliga spel. Eftersom jag inte spelar något figurspel, utan jag mest målar och leker runt med dem.
Ja.
Så har ju jag alla möjliga olika varelser och hjältar och grejer.
Ja, men precis. Vad har vi sen? Jag tänker det är bäst du får berätta, för allt mitt ligger i ordning.
Ja, precis. Nej, sen ligger ju då... lite reklam här då för romanen Drakar och demoner uppvaknandet.
Måste jag säga att från förlaget så är det på väg recensionsexemplar av den också till mig och Patrik. Så Patrik ska läsa den för sina barn och jag ska läsa den för mig själv och sen ska vi prata om den också.
Då får du gärna låna ut den till mig sen.
Jag tror det är ett äventyr i den också faktiskt.
Okej. Okay. Ja, nej, men det verkar spännande faktiskt. Mm. Lite så här klassiskt, tjej vill inte bära klänningar utan hon vill också lära sig att slåss som pojkarna. Nej, men den vill jag verkligen läsa. Jag var ju aspepp ju på den där, vad heter det?
Tjuven.
Precis, tjuven som skulle ha kommit från, då var det fortfarande Riot, va?
Ja.
Det var väl i samband med 2016, Drakar och Demoner, tror jag.
Ja, precis. De skulle släppa en serie ungdomsromaner, sa de.
Ja,
och så släppte de en reklambild och en massa grejer. Och sen så förra året så kom ju den boken på ett annat förlag. Och så har de tagit bort Drakar och Demoner-kopplingen. Så jag har den boken, så du kan få låna den om du vill.
Ja, ah, okej. Okay. Det är inte lika coolt dock när det inte står Drakar och Demoner på.
Det är det inte. Det är det inte.
Nej. Sen då, efter den lilla reklam... postern, så ligger det ju en sån här spelkatalog då från Fria Ligan med många av deras spel i. Är det bara? Ja, det är Fria Ligan. Ja, precis.
Det är bara deras spel.
Och det, ja, där finns det ju allt möjligt. Det vet man säkert om man gillar Fria Ligan.
Ja.
Sen kommer vi då till själva det här spelet.
Ja, äntligen.
Och då har vi ju också en stor... en liten sån här poster först då. De välkomnar dig till Drakar och Demoner. Och så har man några steg här att man ska bestämma vem som ska vara spelledare. Och har du öppnat den här lådan är det förmodligen du. nu är det ju inte jag, men i alla fall. Nej, men det är bara lite så här. Sätt igång. Hur ska ni göra? Bestäm spelledare. Övriga spelare skapar rollperson. Som spelledare läser du igenom regelboken och kapitlet inledning och startscen. Och sen börjar ni spela.
Ja.
Så väldigt standard. Väldigt standard. Och sen då så kommer vi till den här riktigt snygga och, känner jag nu, väldigt tunga regelboken.
Ja.
Och där har vi ju den här tjuven. Den coolaste ankan som någonsin har existerat, som typ har filat sina ankfötter så de är spetsiga.
Ja, den är skittuffare.
Ja, men det här är ju, han är, det är ju typ, det här, så här skulle Darkwing Duck se ut egentligen.
Det är så här Darkwing Duck tror att han ser ut.
Ja, precis. Nej, men hade han varit i Drakar och Demoner hade det här är ju Darkwing Duck liksom.
Ja. Mitt enda problem rent innan vi börjar med boken så, det är ju att den är lite för stor för min smak. Alltså den täcker hela boxen.
Formatet,
ja, precis.
Du?
Jag hade hellre haft typ Crown Quarto kanske. Kanske inte säger det så mycket, men jag har pratat med Lukas Falk och han säger att det heter Crown Quarto, och det jag vill ha.
Du vill ha den här, de här gamla Drakar och Demoner.
Lite större än så. Lite mindre. Mitt emellan, okay. Det här vill jag ha den. Jag vill att den ska få plats liksom. Ja, men mer som Svärdets sångböckerna i storlek, fast inte hårdpärm. Vill jag nog ha.
Ja, precis. Men storleken aside så är det ju en jävligt snygg bok.
Ja, det viktigaste är ju inte hur stor den är utan vad man gör med den, som det heter.
Ja, exakt.
Och den här har de gjort ett jättesnyggt jobb med, får man väl säga. Det är kul att det är Anders Blixt som har fått skriva förord. Han var ju med och bidrog något ofantligt till gamla Drakar och Demoner. Så att det är liksom... det är ju ganska viktigt det han tycker i sammanhanget när man gör en ny grej liksom.
Där är ju jag borttappad. Jag har ju ingen koll på Drakar och Demoner eller så här rollspel Sverige historia eller någonting sånt överhuvudtaget.
Nej.
Så när ni sitter och pratar om massa namn och grejer inom det här så har jag ju typ ingen koll. Jag känner till Erik Granström, ja. Men det är ju bara för att jag har lyssnat på vad heter det? Vi spelar rollspel. Det är ju bara därför. Jag känner till.
Ja. Nej, men det är en snygg bok. Man behöver inte säga så mycket mer egentligen. Det är ju Johan Egerkrantz som har illustrerat. Och det är lite blandat. Det är Anton Vitus och Niklas Brandt har gjort lite illustrationer också. Men många av illustrationerna här i känns ju igen från Riot Minds Drakar och Demoner 2016.
De har typ gjort det spelet bra.
Ja,
det är det som
ja
har hänt.
Jag tror att det var det lite som var tanken också faktiskt. Att man tog upp den och kollade, okej, okay, kan vi göra det här bättre på något sätt? Och så gjorde de det.
Och det kunde de.
Ja,
det kunde de.
Ja, Nej, men och den här, alltså regelboken har ju allt. Vi behöver inte riktigt gå igenom vad en regelbok innehåller, men
nej, det vet man väl förmodligen.
Alla grunder.
Ja, men det, ja, det är liksom, ja, men så som jag ofta vill att ett rollspel ska vara, och ofta många av de svenska känner jag alltid har varit, så det är enkelt att plocka upp. Det är ganska lätt att liksom skapa sin rollperson. Det är ganska tydligt liksom med de olika rollerna, eller vad man ska kalla dem, klasser, arketyper, yrken, vad man nu vill. Ja, men väldigt standard och enkelt.
Mm. Det är också fria ligan i ett nötskal, så att det är ju så här, behöver jag välja ett yrke? Nej, du kan slå en T10 på en slumptabell istället, om du inte vill välja själv. Mm. Vilket är roligt. Så det är väldigt mycket sådana tabeller liksom, per rollperson. Förslag, alltså vad börjar du med för ägodelar, vad har du för tillnamn, sådana grejer. Och det tycker jag är kul. Regelmässigt så befinner vi oss, som vi sa, väldigt nära 5th edition.
Ja, det, alltså det är ju det som inte är samma egentligen. Eller samma. Det är ju fortfarande väldigt klassiskt, alltså drakar och demoner. Du har ditt färdighetsvärde, slå under färdighetsvärde. Mm. Men sen har man ju liksom kannibaliserat lite små grejer från 5th edition. Som det här med, ja, men slå med fördel eller nackdel, disadvantage, advantage. Man har liksom såna här dödsslag, att man får slå liksom och se om man överlever när man har blivit knockad. Så det känns som att det lite har man ju klättrat dit. Men just själva grunden i hur man gör saker och färdigheter och såna här grejer har man ju ändå behållit.
Mm. Mm. Nej, jag gillar också det här att man att grundegenskaperna, som ju inte heter det här, utan de heter väl bara egenskaper, heter det va?
Så kan
och att de har ju också ett,
ja, det heter grundegenskaper.
Det heter grundegenskaper. De uppgår ju också i ett värde som liksom, vad ska man säga, alltså matchar ett färdighetsvärde liksom.
Mm.
Så att man kan du kan slå på bara en grundegenskap utan att behöva en massa krångel. För jag vet ju tidigare, alltså i Drakar och Demoner Trudvang, om man skulle vilja ha, grundegenskaperna användes ju bara när du skapade en karaktär. Verkligen. I Trudvang.
Ja, det var ju om man skapade en karaktär, när man skapade din karaktär och vid, så här, vad stod det, situationsslag.
Ja.
Så om du skulle, då fick du egentligen bara slå med någon slags, någon bas som spelledaren hittade på, så bara, men om du ska lyfta något tungt, då får du plus 2 för att du har plus 2 i styrka på grund av det här.
Mm.
Men annars så var det ju bara, nej, det är ju mest kopplat bara till när du skapade karaktären.
Men var det inte där man kunde ha så här grundegenskap gånger 2 eller gånger 3? Nej, det kanske var Drakar och Demoner 2016.
Ja, det var nog 2016, ja. För i Trudvang var det ju bara, då hade du ju 2 stycken bara, tror jag. Alltså innan de gjorde jubileums där. Mm. När det var liksom standardboxen Trudvang. Då hade du ju liksom då fick man ju välja 2 stycken som skulle vara positiva av karaktärsdragen.
Just det.
Och ett negativt. Jag kommer inte ihåg vad namnet var. Exceptionella karaktärsdrag.
Och det var ju då man kunde vara trollstark och...
Ja, precis. Då hade du ju liksom inte styrka, fysik, storlek, alla de här, utan då var det så här, du fick välja, okej, jag vill ha styrka. Så slog man och så fick det liksom, de positiva då fick ett värde från plus 2 upp till plus 4. Och så var du dessutom tvungen att välja ett negativt då, så tog man alltid spirituell för ingen ville spela munk. Så det var ju ganska, alltså Trudvang var ju väldigt annorlunda, ja, när man såg till Drakar och Demoner spel. De hade ju inte behövt kalla det för Drakar och Demoner. De kunde bara kalla det för Trudvang och haft en egen IP.
Liksom. Och det var väl det de kom på senare när de gjorde Trudvang Chronicles.
Ja, exakt. Känns som det.
Ja,
som det.
Tillbaka till Fria Ligans Drakar och Demoner.
Exakt.
Nej, men så att det, ibland när man typ ska göra grejer så känner man att det luktar lite D20 liksom.
Mm.
Och det är väl det i grunden, men det är också liksom, ja, men lite bruk. Det finns en pressarmekanik till exempel.
Mm, det är ju också spännande med det här systemet.
Ja, och den är ju inte som... Alltså, pressarmekanik finns ju olika spel. Men det här är ju verkligen fria ligans pressa. Ta ett tillstånd, vilket ger dig minus på en särskild grundegenskap och därmed färdighetslagen, för att få slå om en tärning. Medan pressa i Call of Cthulhu Sverige är liksom... Ja, pressa. Om du misslyckas så händer det istället något jättehemskt.
Ja, liksom. Eller år nollmotorn... pressa, slår du ettor på dina grundegenskapstärningar så behöver du sänka den grundegenskapen så här mycket tills du har vilat.
Precis, så det är ju samma resultat kan man väl säga här som i Mutant År 0 liksom. Så att det är också väldigt mycket fria ligan.
Och det är bra. Jag gillar det här med att när du ska pressa din kropp eller din hjärna bortom dess förmåga så blir du självklart påverkad. Jag gillar fria ligans liksom stil med att liksom, visst, du kan få en fördel här, men det kommer påverka dig negativt under den närmsta tiden också.
Mm.
Så jag tycker om det.
Ja. Jag hittade en pryl när jag satt och bläddrade första gången som gjorde mig skitsur. för att, som jag har gnällt om ganska många gånger, så höll jag på med jag gjorde ett beställningsäventyr till Riot Minds Drakar och Demoner, som de aldrig tog emot för att de sålde IP:t innan de ens hade betalat mig för jobbet. Och i samma veva så satt jag och jobbade på en magimodul till Riot Minds, Drakar och Demoner.
Mm. Mm.
Och då satt jag och pillade med så här, ja men, jag vill ha en motsvarighet till typ cantrips, liksom. Att det ska finnas magi som en magiker kan göra. En magiker som är skolad ska inte behöva liksom lägga all sin energi på att typ tända eld mellan sina fingrar, liksom. För det kan han. Mm. Om han har varit magiker i 80 år. Och då bestämde jag efter mycket om men att det skulle heta trolleritrick. För det var ju lite roligt också. Och alla förstår vad det är. Trolleritrick och en besvärjelse är ju inte alls samma grej. Och så när jag rullar eller sitter och bläddrar här i och hittar så här allmän magi. Så är det första som står trolleritrick. Så jag tror så här att Fria Ligan... inte bara köpte licensen av Riot Minds utan de hotade dem att skicka över alla mejl som jag har skickat till dem. Så att Fria Ligan sitter alltså med mitt material och inkorporerar in det i sina Drakar och Demoner-produkter och tjänar pengar på det. Och så sitter jag här, ensam och fattig.
Tjänar ingenting.
Nej, så är det förstås inte, Fria Ligan. Det är inget förtal här, utan jag skojar bara. Vidare, är det något särskilt man behöver nämna så här? Jag funderar på vad man behöver prata om och inte i just själva regelverket, men
nej, det är det väl inte egentligen. Alltså det är ju så här, har du spelat vad heter det, gamla Drakar och Demoner, har du läst 2016, så har du liksom grunden färdig för det här. Då behöver du inte bläddra överdrivet mycket i böckerna. Sen är det ju som sagt de här smågrejerna de har lagt till med att liksom, ja, men pressa slag, dödsslagen och lite, ja, men tillstånd och sån här grejer som de har tagit från sina andra spel och så.
Mm.
Men annars så är det liksom inte så mycket, det är inte så mycket krångel i den här boken.
Nej.
Det är alltså väldigt tydligt hur allting går till med liksom strid, färdigheter.
Jag gillar ju en grej som återkommer här från Svärdets sång. Och det är ju monsterattacker. Som är
på, det är ju nice.
Det är på både gott och ont. För det är ju så här, alltså monster träffar alltid med sina attacker. Eller nej, de träffar inte alltid. De lyckas alltid med sina attacker.
Mm.
Sen om man vill parera eller ducka eller så förstås så missar jag attacken. Men de lyckas alltid göra en attack. Och det tycker jag är väldigt spännande. Och jag funderar på om det är någonting som har hänt för att man har delar av järnringen med. För i Zimbarum så slår ju aldrig SL några slag.
Nej, precis.
Och jag funderar på om det är lite det som kan vara influerande här.
Men här ser jag nu en tanke bara på när vi spelade. Så slogs ju vi mot en Orch. Mm. Det är ju bara större monster som använder monsterattacker, såg jag nu.
Ja, precis. Alltså de andra har ju vanliga attacker.
Ja, precis. För nu kom jag till Orch här. Ej monster räknas inte som monster utan i strid används som vanliga SLP-er.
Ja, för kommer man sen vidare, alltså skelett räknas inte heller som monster.
Nej,
spöken
precis, det
är
de här.
Är monster.
Jättespindel, manticora. Då får man, för en monsterattack då så har man en, ja men då får du en tabell, står här till exempel en manticora, slå en T6, ja, och så slår du en tvåa, sylvast bett. Manticoran biter en rollperson med sina många vassa huggtänder, attacken gör 3 T8 i huggskada.
Och den här är också, alltså ett tag så slog jag, men när ni slogs mot ett spöke till exempel, då var det så här, då gjorde spöket, då fick jag samma på 3 slag. Då tyckte jag att det här börjar bli lite tråkigt, så att jag väljer nog något kul ur tabellen bara. Nu gör den här typen av attack. Och det är också, jag känner också att det öppnar lite för SL att liksom hitta på saker. Eller man, snarare att man behöver inte hitta på vad ska monstret göra nu, utan man bara, nej men vad gör den egentligen? Och så finns det ett svar.
Ja, nej, men jag tycker det är spännande. Det är bra för, alltså om man slåss mot liksom en liten grupp svartalfer liksom och en rutinerad äventyrsgrupp, så är ju det oftast inga problem. Men sen när det kommer ett monster så ska ju det kännas. Liksom. När det kommer någonting mycket större och farligare, liksom, då ska ju det märkas. Då ska inte man bara behöva sitta som vanligt och slå på ett färdighetsslag på det här monstret. Och då det ska verkligen märkas att nu kommer en redig attacker som kan sätta oss ur spel.
Mm, precis.
Så ja, jag gillar det här konceptet faktiskt. Jag tycker det är bra.
Sen är det ju en grej jag funderar på, om det står fel eller om jag är befogat lite sur. För på monstren har ju inga grundegenskaper. De har ju bara ett KP och sen har de färdighetsvärden. Men de kan ha styrkebonus. Och då står det styrka plus en T4. Här på Orchen. Till exempel.
Mm.
Och då undrar jag, är det så att skadebonusen för Orchen är baserat på styrka och därför får Orchen en T4 i skadebonus? Eller är det en T4 plus något annat värde? För jag har ju inte värdet för styrka eftersom den inte har styrka.
Nej, de menar ju bara att skadebonusen, de har bara skadebonus i styrka. Eftersom man kan ha skadebonus i det här både på styrka och smidighet, så menar de ju att när han gör en styrkaattack så har han en T4 i skadebonus. Det är det de menar.
Mm.
Helt övertygad.
Ja. För det står ju inte vad deras vapen är baserade på, utan då måste jag ha koll på det själv då, helt enkelt. Alltså ja, vad som precis. Är ett styrkebaserat vapen och så. Ja. Ja, då är det lite tydligare. Men det borde ha skrivits vad de menar. Nu är det ju liksom en så här, vad tror vi att de menar?
Jo, men jag tyckte det var ganska självklart.
Ja.
Men det är ju beroende på hur man tänker.
Ja.
Nej, men å andra sidan så i och med att, ja, men om man tar som exempel då den här Orch-krigaren då, som har skadebonus styrka plus en T4, då där får man ju ändå då anta med stor övertygelse då att just hans vapen där, och det typiska vapnet kroksabel, är ju styrkebaserat. För varför, om han var skitstark, varför skulle han använda en liten kniv då som har smidighetsbaserad skadebonus?
Ja, nej, det är ju rimligt. Det finns ju rimlighet i det här förstås.
Ja.
Men jag är inte helt såld.
Nej, okej. Okay. Nej, men det måste man inte vara.
Nej.
Man kan vara osåld ibland.
Ja. Nej, men sen finns det ju, det avslutas ju med ett skriva äventyr kapitel som alltid.
Ja, det brukar vara så.
Det är ett ganska bra kapitel tycker jag. Det är, man kan slå fram ett äventyr här. Och då är det 6 kolumner. Per 6. Ja, precis. Som svarar på frågorna. En dag nås rollpersonerna av från som vill en som kallas för. Så man kan slå fram. En dag runt läger eldens värme nås rollpersonerna av ett möte från Davanor, en hemlighetsfull alvjägare som vill hämnas en skatt som kallas för Siras gåta. Och då har man ett äventyr där på de punkterna. Och de ökar i valör, de här 6 grejerna. Så att man slår en T4 först. Och sen en T6, en T8, en T10, en T12 och en T20.
Ah, där!
Och sen så går det vidare till resan, till äventyrsplatsen man hamnar på. Och sådär.
Just det.
Vilket är skitsnyggt. Jag gillar de här grejerna. Det är samma sak i Svärdets sång.
Ja, men jag gillar också det här, för det är ju en sak då, så har man ju såna här slumpmöten och sådär till exempel. Men sen har man ju liksom det här, om man återigen, som vi typ alltid gör, så här, tar Snösaga som ett exempel. Just inte för att jag inte tycker om Snösaga, för jag tycker Snösaga är ett otroligt äventyr om det hade tajtats ihop på rätt sätt. Mm. Så liksom så här, fan långa... Ja, men det är liksom, ja, men jag gillar det. Jag gillar äventyrsplatserna i Snösaga, och det är mycket större än dig själv och alla de här grejerna. Men när man ska ha så mycket resor där rollpersonerna bara ska flytta på sig, så blir det så tråkigt, och liksom vartannat spelmöte bara, ja, ni reser i 2 månader. För det blir inte så, ja, men då är det så här, ja, men varför ska vi ens ha den här resan då om vi bara ska säga att vi gör det? Då gillar jag såna här skapa ett äventyr tabeller, för då kan man liksom, medans vi reser mot den här platsen, så har vi någonting vi gör som leder oss längs med vägen, så kan man nog fortfarande spela mot målet liksom. Mm. Så ja, och man behöver inte ens använda slag för det här. Du kan ju liksom, ja, men fan, vet ni att ni ska resa genom en ja, men resa genom ett gammalt slagfält eller whatever, då kan man ju leta upp bara i de här tabellerna och liksom skapa ett äventyr på feeling istället för att sitta och slå liksom.
Ja, precis.
Så ja, jag tycker om det. Jag tycker om det.
Så det är ball. Det var något mer jag tänkte på. Jo, jag tänkte på det här med hjälteförmågor. Bara.
Mm.
Att man har hjälteförmågor, har man, som en grej. Och det är väl bara, vad ska man säga? Ja, men extra grejer helt enkelt som ger någon slags karaktärsdrag på något sätt, eller en specialfärdighet kan man väl säga det också. Ja. Till exempel bärsärk. Man måste ha 12 i färdighetsvärde i närstrid, och så kostar det 3 viljepoäng att aktivera det här. Och då är det ett krav, och sen är det en effekt. Så att man får tillståndet arg och går omedelbart till angrepp mot din närmsta fiende. Fördel på alla närstridsattacker. Ja. Det är liksom, ja, det är balla grejer bara. Och det är sånt här, ja, som jag väl tycker gör rollpersonerna lite mer specifika och särskilda. Liksom. Att,
i alla fall när man har spelat ett tag där man kan skaffa fler sådana här. Mm. Och alla krigare går inte för att ja, men köra med sköld och tung rustning, utan nej, men den här krigaren, han är stigfinnare istället och skjuter pilbåge, eller, och då skaffar man ju sådana förmågor.
Mm, precis.
Eller så gör man som jag och skapar en bard som inte når upp till 12 i uppträda och inte ens kan använda sin förmåga.
Ja, det är så kul.
Så kan man också göra.
Och också att du liksom, när du får erfarenhetskryss och placerar ut på valfri färdighet, så sätter du liksom ingen på uppträda, utan du bara höjer allt annat.
Nej. Nej, min bard, han är inte skapad för att uppträda. Det är inte hans grej.
Men då blir det där, det blir lite som Gamla Mutant, för där hade man ju inte ett yrke, utan där hade man ju ett tidigare yrke.
Ja.
Alltså vad gjorde du förut, innan du blev en liksom sakletare? Då var jag typ tjänare åt någon rik man, så därför är jag så tyst när jag går. Ja, men
just det.
Ja,
Du och jag har ju en gemensam negativ grej med det här spelet.
Jag har glömt bort vad det är.
Och ja, det är på sidan 37. Har då Fria Ligan tagit med bilden på typ den snyggaste kattmannen någonsin. Och man kan inte spela kattrasen i spelet.
Nej.
Och det... Nej, där har ni mig inte, kan jag säga.
Jag är ju dessutom dubbelsur här, för att det finns ju... Alltså, det här är ju från en artikel i Fenix som Anders Blixt har skrivit. Som heter Jag är mig själv nog. Som är då att spela kattfolk i Drakar och Demoner 2016. Och man har valt att behålla bilden, men inte ha med rasen. Och jag är liksom... Alltså, jag älskar kattfolk. Det är liksom...
Ja,
det är, alltså, den mörka regimen utspelar sig i senviktorianska England. Men det finns kattfolk i den mörka regimen. Så mycket älskar jag kattfolk. Och jag har gjort så många rollpersoner som är kattfolk efter den där artikeln. Men, och den är med här. Och jag blev så glad när jag såg det redan i kickstarten, tror jag. Och sen bara, är den inte med? Jag har varit jättearg. Ja,
men det var en liten side note.
Så Magnus Seter, som skriver Drakar och Demoner-artiklar till var och varannat Fenix-nummer, kan du inte please gå ihop med Anders Blixt och göra kattfolk som spelbar ras till det här? Snälla. Annars får jag göra det själv.
Ja. Vi behöver liksom ha en... Vi behöver ha kattfolk med förmågan Khajiit did nothing. Du kan övertala vem som helst att det inte var du.
Är det övertala gånger tre?
Ja, typ. Det är typ så. Ja, nej, men i skämt åsido där, så det är en väldigt välfylld, nyttig och lättförståelig regelbok. Liksom. Det är min stora take på den, liksom. Jag ska ta breda penseln.
Ja, och väldigt mycket som känns igen från andra Fria Ligans spel. Som det här med liksom... svaghet, till exempel, att man har en svaghet som är ett karaktärsdrag du har, och så är frågan alltid hur kan du använda det här till din fördel, eller hur kan det här användas emot dig? Och det tycker jag, du kan ju berätta det själv ju, förstås.
Ja, nej, men inte så, men för min del så är det verkligen så. Jag och Patrik hade ju ett väldigt långt uppehåll innan vi började spela rollspel igen, när vi började då, när Drakar och Demoner Trudvang kom. Vi började ju först spela rollspel, jag kommer inte ihåg vilket år liksom så, men jag tror att jag kanske var 10-11, och Patrik är ju 2 år äldre än mig. Och för mig känns det verkligen, när Fria Ligan gjorde det här nu, så känns det som att det har blivit en merge då mellan de Drakar och Demoner-spelen jag spelade då, och då Fria Ligan har tagit små grejer från sina olika år 0-motorspel och liksom mergeat ihop det på ett väldigt bra sätt. För jag känner ju liksom nostalgi från mitt 10-åriga jag, när jag tittar och läser i den här boken om reglerna och sånt där, och sen hittar grejer från Svärdets sång och Mutant och liksom såna grejer. Så ja, men en väldigt bra skapad merge, tycker jag.
Verkligen. Det är bara en bra blandning, helt enkelt. Ja. Och jag tycker att de... Ja, men de berör de flesta delar, alltså som du säger, till och med du som spelade ändå rollspel tidigare än vad jag gjorde, men du får liksom nostalgiska vibbar, och jag får det också på något sätt. Och jag kan egentligen inte ens svara på varför, för att mitt första var ju liksom Trudvang, men det är någonting i som jag har förstått, för att i och med podden liksom, så har jag läst så mycket, jag har pratat med så många, så att jag liksom på något sätt förstår jag vad som har försiggått och vad folk tycker är nostalgiskt.
Jo, men du har ju bläddrat i Packes hylla i liksom både gröna och svarta boxen och Drakar och Demoner 6 och alltså du har ju tittat i de där grejerna.
Och... Ja, och det gjorde jag ju när jag var lite, alltså när jag var 5 liksom, så satte jag med Drakar och Demoner 6-boxen och ritade av utrustningslistorna som jag tror Niklas Brandt målade i dem. Liksom, så att...
Ja, i sexan. Ja, i sexan. Den här med, det var ju expert, tror jag, va? Då var det ju de här... Ja, men då hade de ju gjort olika liksom rustningslistor för de olika raserna. Då var det ju så här, en för människor och dvärgar och alver.
Precis.
Och som så här, ja, det var något av de tuffaste kapitlerna i den boken faktiskt.
Ja, och de satt jag och tittade i. Och även om liksom inte såna bilder är med här eller så, så det finns någonting i stilen som bara får mig att tänka så här. Det här är ju rollspel.
Även om de här inte, även om de här liksom inte är svartvita och så som de var på den, i de böckerna som vi, jag och Packe höll på med, vi var små, så är det, de har ändå fått till en stil som tilltalar mig på samma sätt och ändå får mig att tänka på de där svartvita bilderna.
Mm.
Av någon anledning så gör jag det ändå. Det känns liksom verkligen retro för mig, de här teckningarna. Och ja, jag gillar det. Skarpt.
Ja, verkligen. Vad hittar vi mer i boxen?
Ja, precis. Det var mycket om regelboken.
Men det är ju den mest matnyttiga
grejen. Nej, precis. Den här, jag får inte titta i den här.
Nej, tyvärr. Men vi kommer att prata om kampanjen Drakkejsarens hemlighet vid ett senare tillfälle. Vi hoppas att Mattias är med och gästar då också.
Absolut.
Men det är helt enkelt... En äventyrsbok. Ja, det är en äventyrsbok som är 116 sidor lång. Det är ganska tjockt. Vad är regelboken? Den är 112. Så äventyrsboken är alltså tjockare än regelboken. Vilket, ja, om jag tittar lite snabbt i min rollspelshylla så är det nog ganska ovanligt faktiskt för rollspel. Så det är en gedigen kampanj som heter då Drakkejsarens hemlighet. Och den är jättebra, kan vi väl säga, än så länge. Så, nu går vi vidare. Vi ska prata om den.
Sen då kommer en sån här grej som jag önskar att alla rollspelstillverkare gjorde. Jag som inte har... väldigt mycket möjligheter för att spela rollspel förutom med dig och Patrik, så har de ju gjort ett solo-äventyr här.
Ja.
Och det gillar jag skarpt. Jag brukar ju liksom själv sitta med så här, eftersom jag aldrig får spela D&D, för Patrik gillar inte D&D. Så jag brukar ju sitta typ och bygga en liten arena och sen så bara köttar jag mina äventyr jag har skapat mot monster och skit liksom, så jag får köra D&D battle. Men men det här gillar jag. Det här kommer jag definitivt att spela själv någon dag snart.
Jag har spelat det. Eller jag har försökt att spela det. Jag tyckte inte det var så kul. Okay. Och jag tror att det är för att, nej men alltså grejen är att jag gillar inte de solo-reglerna, det har vi gått igenom i The One Ring eller i Svärdets sång heller, för att jag tycker inte att det är riktigt solo-rollspel, jag tycker mer att det är krönikespel.
Det är inte som Ensamma vargen liksom.
Nej men precis, och det är väl det lite jag jämför med. Sen
ja,
vet jag.
Och det går ju inte att jämföra riktigt eftersom det är skapat från början för solospel och det här har blivit helt tvärtom.
Precis, det här är ju lite mer så här, du vet, hitta olika grejer och slå fram på tabeller för att utforska och sådana där grejer. Och det kan vara liksom skitkul, men det är inte mitt sätt att spela på. Och därför så tycker inte jag att det är så kul, men jag tycker att man ska pröva att spela det här, för att den här finns ju också utsatt på äventyrskartan i kampanjboken Avgrundsgapet. Men det är inte med i den kampanjen, utan det är bara för att man ska kunna titta och koppla samman det med det här. Så att det, jag tycker man ska kolla in. Köper man boxen så ska man absolut utforska det här häftet också. Man får ju till exempel hjälteförmågorna ensam armé och ensam överlevare. För ja, att man ska klara sig lite bättre. Så den är ball, den kan vi säkert Patrik prata om i framtiden.
Säkert. Sen då så hittar vi ju den här skitsnygga stora kartan.
Mm, enorm är den.
Min är ju i papper då. Avundsjuk på Micke som har den. Micke på Äventyrarna Rollspelspodd som har den i tyg.
Ja, det är
jag hade jättegärna hängt upp den här på väggen någonstans. I mitt spelrum när mitt hus är färdigbyggt. Hade jag jättegärna haft den här. Ja, den täcker ju liksom Dimmornas dal, är den ju över.
Mm.
Och på baksidan så har vi spaltmeter med tack till alla de största backerserna då, som backade kickstarten på det.
Ja, det är nog de som backade nivån där man fick tygkartan, kan jag tänka mig.
Skulle kunna vara. Skulle kunna vara.
Nej, men det är en skitballkarta. Den ja, är ju också integrerad i kampanjen. Och det ja, tycker jag är det häftigaste. Mer än så tänker jag inte säga.
Inte säga vad. Det blir roligare om folk upptäcker själva jag som jag och Patrik gjorde.
Men, utan den här kartan är med i kampanjen.
Sen har vi då en battlemap som har vildmark då på ena sidan. Och så har vi typ dungeon tiles på andra sidan.
Bara rutnät helt enkelt.
Ett vanligt gridsystem liksom. Ja, precis. Sen kommer vi... jag antar till mitt... Nej, det var inte till mitt förtret det här faktiskt. jo, vänta.
Jag vet vad du menar.
Får se. Ja, vänta. Nej, det var inte till mitt förtret. Jag skojar bara.
Det var till din förnöjdhet.
Ja, precis. Nej, men då kommer vi ju då till... Då har vi... Ska se, 1, 2, 3, 4. Vi har 5 stycken färdiga rollpersoner. Jag tycker det är jättebra när man har det, för att alla har inte spelat rollspel i över 20 år som jag har. Och kanske inte är superbekväm med att skapa en rollperson med bakgrundshistoria och fan vad allt det innebär. Det första man gör. Så jag tycker det är jättebra när det kommer med färdiga rollpersoner. Så att folk som aldrig har spelat rollspel kan plocka upp de här, bara välja en och så testkör man först.
Mm.
Och sen då... bakom dem så kommer det här som jag istället vill ha. Då har vi 5 stycken tomma rollformulär, dubbelsidiga.
Ja.
Oj, dubbelsidiga. Yes. Ja, då är det ju 10 rollformulär.
Ja.
Hade gärna som alltid sett ett block med 30 stycken.
Så att man kan göra 5 rollpersoner och sen ha blocket orört i boxen.
Jajamän. Nej, man vet aldrig när man får feeling. Jag är en sån här nörd som ibland kan bara sitta och skapa 18 rollpersoner bara för att jag får en ny häftig idé och sen spelar inte ens 2 av dem. Men det är bra. Kudos till Fria Ligan som skickar med tomma rollformulär.
Vi pratar om en grej som jag bara måste nämna, och det är ju det här att, på de färdiga rollpersonerna så är porträttbilderna på dem är ju rasbilderna från boken.
Ja, precis.
Jag hade jättegärna sett att de hade fått personifierade liksom bilder.
Ja, precis.
Sen kanske det är Makander av Halvsundet som är ankan i boken. Men jag tänker, kunde man inte gett honom en annan bild då än exakt den som är i regelboken?
Ja. Men det är en liten grej.
En väldigt liten grej, men fortfarande en grej. Ja. Vi sparkar på små och stora saker.
Exakt. Och sen det sista då, så har vi ju såna här cardboard cutout eller ja, punch out figurer. Och där har vi återigen ett kudos till att Fria Ligan har tagit tjockare kartong. Så att de det finns lite substans i dem. De sitter mycket bättre i vad heter det?
Hållarna. Stansen.
Ja, men i stansen liksom.
Och just att de är liksom punch. Jag sitter och punchar dem nu för att det är så tillfredsställande. För att fy
ja, men precis.
Fan vad jag svor över Riot Minds när jag hade fått 2016.
Ja, måste sitta och klippa ut allt jävla
skit. Och det var ju någon jävla liksom papp bara liksom. Man skulle sitta och klippa. Och det gick fan inte att använda de där jävlarna. Men här är det bara att punchar. Det är en annan grej när typ Daniel till sagospelet Äventyr släpper gratis på sin hemsida utklippsfigurer för att spela med. Mm. För det är en helt annan grej än vad det är att lägga dem i en box. Ja. Nu spelar vi på nätet, så att jag har liksom ingen användning för de här förrän jag ska spela med någon annan. Men jag ska tjata mer på min fru så hon förstår att hon tycker det är kul med rollspel.
Jag använder ju mest figurer och såna här grejer när jag spelar med lite yngre. Ja. Sen är ju jag en förespråkare för att spela med liksom grids och såna här grejer, för att jag tycker det är kul med tactical combat. Mm. Liksom. Även om Patrik inte tycker det. Så gillar ju jag det. Jag vill ju hellre spela såna rollspel. Liksom. Ja. Jag gillar att rollspela. Och kan sitta liksom och ha en konversation på ett världshus i 3 timmar, och det är också extremt tillfredsställande. Men när det väl kommer till combat så vill inte jag bara slå ett slag, utan jag vill veta att vi kan göra extra damage om vi flankar ihop mot den här stora trollet till exempel. Och, ja. Mm. Så jag gillar ju figurer alltså. Och de här är ju väldigt snygga faktiskt. Ja. Jag tycker om de här.
Ja, men det är de.
Ja,
har vi något
och
mer
det
också?
Är ju... Nej, nu är det tomt.
Är
liksom en första tanke som slår mig direkt här är att det är en extremt välfylld och välorganiserad box. Mm. Mycket, mycket grejer här i.
Nu ska jag bara kolla lite vad det är för retail price på en sån här box. Eftersom vi fick ju... recensionsexemplar så har ju vi inte betalat. Så det vet jag inte. Här ska vi se. Grundlåda. Jag kollar inte hos Fria Ligan nu, utan jag kollar på billigare ställen. På Alfa-spel kostar den 498. Det är alltså 500 spänn. Och det skulle jag säga är inte... Alltså man kan det är också vad den kostar hos Fria Ligan. Och då får man pdf-erna också. Spelpaket med skärm och extra tärningssätt kostar 698. Så att det är fortfarande så här, vi är inte uppe i liksom hutlösa summor. Framförallt inte med tanke på att du får med kort, tärningar, rollformulär, karta i boxen.
Alltså så här är det. Hade inte jag fått den här av er och jag skulle sätta ett pris, jag hade kunnat köpa bara boxen utan några sådana tillägg, extra tärningar och vad heter det, spelade skärmar. Så jag hade kunnat betala 800 spänn bara för boxen. Mm. För jag jämför ju med liksom, om man köper amerikanska spel. Ska du köpa alltså bara liksom och köpa spelledarboken för att bara kunna spela 100% Dungeons and Dragons 5th edition. Mm. Då behöver du ha Player's Handbook, Dungeon Master's Guide och Monster Manual. De ligger ju på typ 500 spänn styck. Mm. När de var nya. Mm. Liksom. Och då har du ingenting annat. Du har inga tärningar, du har inte någon rollformulär. Alltså du får ingenting. Här har du ju liksom allt i boxen och den ligger själv på 500 spänn. Jag hade betalat 800 spänn för den här utan att tveka. Mm. Liksom.
Nej, men det är... Så vi säger väl rakt ut att det är definitivt värt pengarna att köpa den här boken,
ja,
eller
ja,
boxen.
Gud, ja.
Och vi kommer definitivt prata mer om spelet, inte minst när vi kör igenom, liksom, när vi pratar om kampanjen. För det kommer vi göra när vi har spelat färdigt den. Men vi håller ju på med den just nu.
Precis.
Ska vi plasta av spelledarskärmen lite snabbt?
Ja, det kan
det är inte. Vi har pratat ganska länge, men det är inte så jättemycket att säga om den. Nu kommer jag på en nyhet till. Medan du drar plasten kan jag berätta om den.
Yes.
Vi delade om Eon 5 på vår Facebook häromdagen.
Just det.
Och det är så här, det är väldigt blandade känslor. Och det skrev vi också. För att det är så här, ja, men vi spelade ju Eon en gång och vi tycker, eller jag tycker, att det är jävligt tufft. Eon. Jag skulle gärna spela mer Eon. Men det är väldigt, väldigt mycket text och väldigt mycket regler. Det tog så himla lång tid. Alltså vi satt en hel kväll och det var bara Micke som gjorde en rollperson. Och ändå så satt vi i typ så här 4 timmar och då var han färdig med sin rollperson. Liksom.
Så var det första gången jag gjorde en till IOD. Ja. Jag fick ju lite förhands-PDF av en kompis till Cecilia när kickstarten var klar för Ion 4 för en herrans massa år sedan. Jag tror det var en kickstarter i alla fall. Och då tog det också mig typ 4-5 timmar att bara skapa min rollperson. Mm.
Ja, men de har försäkrat mig när jag har skrivit att jag skulle jättegärna köpa Ion 5, men jag vet inte fan. Jag vet inte. Känslan är inte att jag behöver mer Ion. Liksom. Jag har så räcker. Och de var nej. Det är mycket lättare att göra karaktär. Så de skriver så här. Så det är rollpersons genereringssystem från Ion 4, men i utökad och förfinad tappning. Jag vill inte ha någon jävla utökning. Jag vill ha en, alltså i det här läget med Ion, det här vill jag ha en pamflett av. Gör en karaktär på 2 minuter i Ion.
Alltså så här är det ju, när vi gjorde de karaktärerna, hade vi inte haft det där hjälpbladet, då tror jag inte vi hade rätt ut det.
Nej, vi hade inte blivit färdiga. Inte en chans.
Nej.
Men de säger att det kommer vara smidigare att göra rollperson, så jag litar på dem. Det är också en spelledarskärm, vilket jag älskar. Jag älskar spelledarskärmar. Och,
ja, när de är bra.
Och nu ska jag göra en segway, en jättebra segway här. På Ion 5s kommande spelledarskärm kan man av pressreleasen och döma se att det inte är någon logga på spelledarskärmen. En spelledarskärm som däremot har en logga, det är till nya drakar och demoner.
Ja, så första anblick så är den ett no.
Och det är ju då, bilden är ju tuff, för det är draken från omslaget som är jättestor. Den är snygg, är den. Hade man bara plockat bort drakar och demoner så hade jag tyckt att den var ännu snyggare. Men det där vet ni ju att vi är spelledarskärmsfascister. Men
det där får ju då kära fria ligan stå för Patrik och Kristoffer. Ja. Jag har ingenting emot att det sitter en logga på spelledarskärmen. Det gör mig ingenting. Hade ni satt den rakt i ansiktet på draken hade jag kunnat hålla med. Men sitter den där nere i hörnet och ni bara vill liksom, man ska se att det är ert spel. Så ja, det gör inte mig någonting i alla fall.
Nej. Då ska vi kolla på innehållet. Och jag kan väl säga så här då att tyvärr så är jag inte lika, jag är inte så imponerad av det heller. Tyvärr, måste jag väl erkänna. Du har ju inte sett den innan på insidan.
Nej,
så du kan ju få dra en kik och säga vad du... Det är ju 3 paneler.
Ja.
Det finns en tabell för typiska SLP. Det är en bra grej. Alltså en vakt, en kultist, en bybo, en rövarhövding och såna grejer. Det är rätt nice. Och då finns det då med deras färdigheter och utrustning och sådär. Det är också bra. Och sen på mitten panelen så är det förslag på handlingar man kan göra. Det är väl okej, men det känns inte riktigt för mig som att det behöver ta plats på spelarskärmen, utan det kan vara kvar i nyboken. Ett sätt för att mäta tid, vilket jag väl också tycker är lite onödigt. En ruta med fria handlingar, det är bra, för då slipper man sitta och bråka om vad får jag dra vapen eller byta vapen? Och sen göra en handling. Ja, det får du. För jag ser här att det är en fri handling. Sen finns det ju demonslag och drakslag. Alltså, vad händer när jag slår 1 eller när jag slår 20? Det är bra. Det gillar
jag. Det är bra.
Sen finns det skräcktabell. Det är också ganska bra för att det är ganska ofta man blir rädd faktiskt i det här spelet. Alltså regeltekniskt. Lämna äventyrsplatsen. Alltså en tabell för om man försöker lämna en plats utan att ha klarat av den. Så finns det då en T6-tabell för vad det får för effekt. Det är väl också okej, men jag känner att det hade kunnat vara kvar i boken bara. Och sen missöden för stigfinnare. Man ska ju stigfinna ganska ofta, så jag tycker att den också är bra i sig. Så det är inte nödvändigtvis att grejer som är här är grejer jag inte tycker om, utan det är snarare så att jag saknar grejer.
Alltså tanken jag har, ja. Jag skulle kunna, om jag plockar bort de här, lämna äventyrsplatsen och mäta tid. Mm. Sen kan de 2 panelerna, de får gärna vara kvar. För det är såna här grejer som, alla de här tabellerna, de är bra. Och man slipper sitta och leta i boken. Det är saker som kan dyka upp. Spelaren frågar, får jag, som du sa, får jag göra det här? Nej, du har redan attackerat och det här räknas som en handling. Men däremot får du göra det här. Demonslag och i närstrid avståndsstrid, skitbra. Skräcktabellen är också bra att ha här. Man behöver inte sitta och bläddra i boken varje gång det kommer ett monster så man tappar stämningen. Missöden för stigfinnare, också jättebra. Panelen längst till vänster, den kan vi skicka ut. Mm. Och så kan vi istället stoppa in en vanliga vapen- och rustningstabell istället. Så att man snabbt kan titta, okej, okay, vad gör ett sånt här vapen? Vad gör den här rustningen? Vad kostar de? Kostnaden skiter jag egentligen också. Men just alltså, vapentabeller tycker jag är skitsmidiga att ha på spelledarskärmen.
Ja.
Grundegenskaper för SLP och såna här grejer liksom, ja, det behövs inte. Jag har skapat oftast mitt äventyr i förtid, jag vet vad som kommer, alltså ja, nej, jag hade hellre haft en utrustningstabell på vänsterpanelen, men de andra två tycker jag faktiskt är bra.
Jag hade gärna sett färdigheterna och den här tillståndstabellen, den saknar jag överlag på de flesta ställen. För att det finns alltså på en sida i boken som inte är så tydlig att hitta, vad jag minns. Nu har vi inte varit inne och tittat så noga på just det, men jag har för mig att den står liksom inte under tillståndsrubriken, utan jag har för mig att den står någon helt annanstans. Det kan också vara så att den står där, bara att jag är glömsk.
Den petar man ju in där istället för lämna äventyrsplatsen.
Exakt, så har man ju den tabellen. Exakt. Och sen vill jag som sagt ha färdigheterna. För att jag har också spelat ganska mycket rollspel, tycker jag. Men jag kan inte ha alla färdigheter för alla spel jag har spelat i huvudet. Liksom. Nej. För att helt plötsligt kanske jag tycker att ja, men fan, här kanske du skulle behöva slå på heraldik. Och då säger jag, men det finns ju inte, säger du då. Och då liksom vet jag inte vad jag ska göra. Färdigheterna hade jag gärna velat ha också.
Ja, men okej. Vi plockar bort vänsterpanelen och lägger in min vanliga vapen- och rustningslista. Och sen lägger vi till ett vik till med en till panel där vi har färdigheter.
Exakt. Ja. Så Fredrikan, ring oss när ni vill ha expert...
när ni vill veta hur man ska göra en riktig spelledarskärm.
Exakt. Och ni behöver experthjälp. Vi är faktiskt jättegärna behjälpliga med alla era produkter. Om ni vill veta hur ni skulle göra den ännu bättre, så kan vi tala om för er ur ett spelarperspektiv.
Det borde ju vara viktigt. Spela perspektivet.
Ja, jag tycker det. Jag tycker att det är något man borde bry sig om. Men i tillbaka till seriositeten, som man säger.
Ja, men alltså, ja, för min del så är det ju då, alltså, vad blir det? Då är det ju en 75% kanonspel i den själv. Och sen var det lite grejer jag tyckte var lite smått onödigt kanske. Men man kan inte få allt. Nej. Så den är ju överlag bra.
Liksom. Samtidigt som de senaste två mötena så har jag faktiskt helt och hållet tagit bort spelledarskärmen. Alltså jag har lagt undan den igen, för att när vi har spelat så har jag känt att jag använder den inte.
Alltså, den är ju vanligtvis främst egentligen till för att dölja dina tärningsslag, så att du kan antingen säga att det händer något eller liksom, ja. Den är ju till för att spelarna inte ska titta vad spelledaren gör.
Ja,
i första hand.
Men jag tycker också att jag vill känna att jag använder den. När jag spelar ur varselklotet till exempel, eller spelleder ur varselklotet, då använder jag ju min spelledarskärm hela tiden.
Ja, precis. Gör spelledarskärmen i samma anda som du gjorde till varselklotet.
Ja, exakt de grejerna. Kopiera och paste. Ja. Och så ändra layouten. Ja, typ så. Men så det är alltså... Jag vet inte. Jo, men jag tycker kanske ändå att det kan vara värt att köpa. Liksom. Alltså, lägg till och köp bara det hela paketet. För att det är snyggt också med spelledarskärmar. Och kul. Ett spel är inte komplett om man inte har köpt alla prylar som har släppts till det.
Ja, men
hur många drakar av hur många demoner ger du det här då?
Jag tänkte, jag satt också och tänkte på betygssystem. Ja. Jag tänkte, jag gör det genom spelsnackarna och inte om fria ligan. Så själva boxen, man skulle aldrig sätta för högt betyg egentligen. Men hade det bara varit boxen, då hade det varit 10 av 10 mikrofoner. För jag tycker, alltså, och för min del så är det säkert en extra mikrofon någonstans där som kommer av nostalgikänslan jag får av produkten överlag. Liksom. Petar man in spelledarskärmen liksom i lådan där, så att man har den helhetsprodukten där, då hamnar vi väl på 8 av 10 mikrofoner. Men det är ju just för att jag det var lite för många grejer där som jag hellre hade haft andra grejer som hade varit mer nyttiga för snabbare spel.
Just det.
Liksom. Men ja, jag skulle ändå säga att ni har gjort en extremt bra produkt, eller de har gjort en extremt bra produkt. Så 8 av 10 tycker jag inte är dåligt alls.
Nej. Jag är nog faktiskt benägen att hålla med, samtidigt som jag, eftersom jag har läst kampanjen, då vill jag nästan, alltså jag tycker att den ska tjäna på kampanjen, tycker jag, för att kampanjen är väldigt bra, och just att kampanjen är skriven av flera olika författare tycker jag är till dess fördel, för att det är lite, jag kan säga lite till utan att säga för mycket. Det är lite som Korpens klagan till Svärdets sång, att kampanjen består av en övergripande story och ett antal äventyrsplatser. Liksom. Och äventyrsplatserna är ju små äventyr i sig, men de är kopplade till storyn.
Om du vill det. Alltså,
om du vill. Det finns också sätt att vad ska man säga? Att
placera plotthooksen på andra
ställen. Ja, eller att bara spela äventyrsplatserna bara för att det är kul. Liksom. Det är liksom, det tillför saker till boxens kvalitet, de här äventyrsplatserna. Så jag vill ge den högre, men jag vill samtidigt inte ge för högt. Utan det är lite felplacerade tabeller som jag hade velat ha tydligare. Jag hade velat ha en samling i slutet med liksom, ja, men här är det här med vilka tillstånd som påverkar vilken grundegenskap, och här är det här och sådär. Det syns ju på rollformuläret, men jag som spelledare vill inte behöva sitta med ett rollformulär. Så att det drar ner lite vissa grejer, och det gör att jag också landar på 8 av 10. Så det är en solid produkt som jag skulle rekommendera till nästan alla jag känner faktiskt. Främst rollspelarna.
Fråga Micke Fryksäter vad han tycker om box.
Ja, jag ska...
Han älskar box.
Ja, precis. Jag ska faktiskt fråga honom. idag, vi ska prata någon dag i veckan tror jag. Då ska jag höra med honom.
Nu får vi
spelförfrågningar.
Nu får vi meddelande av Mikael Eriksson på Äventyren och Rådsvetsboll här om vi ska spela Sons of the Forest.
Exakt. Och min fru har sagt att hon tänker ligga i soffan och kolla på film och äta godis hela kvällen. Så att,
förmodligen ska vi det.
ja. Spelledarskärmen, som sagt, jag håller med dig att jag tycker alltid att de ska vara med i boxar. För det är bra. Det kanske är svårt om de är så här tjocka, men samtidigt som man absolut inte behöver göra dem i papper. Gör en tjockare box. Gör Svärdets sångboxen utan hårdpärmsböcker och med spelledarskärm. Klart. Så till alla rollspelare, köp nya Drakar och Demoner. Och till alla gamla rollspelare, köp nya Drakar och Demoner. Och till alla som vill bara ha en snygg bok eller box, köp nya Drakar och Demoner. Köp den i present till dina barn, till dina barnbarn, till dina syskonbarn, till dig själv.
Köp till din
fru. Ja, men alltså alla, ge bort rollspel i present för att det är så fint. Tycker jag.
Köp den till mormor som börjar få lättsläng av Alzheimer. Exakt. Så att hon har något att fokusera och läsa och spela med.
Köp den till folk du känner med ADHD, för att det är så mycket brytningar med tabeller och typsnitt i rollspelsböcker, så de är väldigt pedagogiskt upplagda för folk som har svårt att fokusera. Ja, där hade ni värsta jätteranten. Men Det var Drakar och demoner av snittet. Det kommer fler Drakar och demoner avsnitt för att det är en rolig box. Men som vi står nu så vill jag säga jättetack till Mattias för att du ville vara med.
Ja, tack själv. Det är alltid roligt att vara med.
Vad roligt att du tycker det. Och om man vill oss någonting så kan man skriva på Messenger till Spelsnackarna eller så kan man gå in på facebook.com och söka på Spelsnackarna. Och man kan också mejla till spelsnackarna@gmail.com. Vi är tillbaka om veckor med ett nytt avsnitt. Hej då, Mattias.
Hej då, Kristoffer.